Du lyssnar på Se min vrede av Henrik Wingfors. Uppläst av mig, Isabelle Moreau. Kapitel 1. Vinden blåste snålt vid 5:15 denna måndag i februari. Kvarteren kring Fridhemsplan hade ännu inte vaknat. Runt tunnelbanuppgången syntes bara en och annan pendlare som antingen var på väg ner i värmen i tunnelbanans inre eller som drog ihop blixtlåsen kring halsen innan han eller hon gick ut i den isande vinden. Snön låg tjock och vit på taken, medan snön på marken längs gatorna var grå och slaskig, trots att termometern visade på nära på 10 minusgrader. Caféer och pressbyrån hade ännu inte öppnat. Violetta Bajic hade å sin sida redan vaknat vid 5:30 av att hon frös och snabbt vikt ihop sina filtar. Sina få tillhörigheter hade hon lagt i en Ikea-kasse som hon hittat i ett soprum en vecka tidigare, innan hon ställde sig upp och gick i långsam takt mot korsningen Sankt Eriksgatan-Fleminggatan. Natten hade varit kall och hon hade frusit. Hon och hennes väninna Katinka brukade turas om att sitta framför ingången framför Ö och B vid Fridhemsplan, ett bra ställe ur deras perspektiv. Hon kollade i smyg på kvinnorna i sin egen ålder, som alla verkade så välskötta, så nätta och som rörde sig så snabbt. De var klädda i svart för det mesta, vilket hon inte förstod eftersom kvinnorna i hennes egen kultur gärna bar starka färger. Och hon längtade efter sina barn. Och ibland sin man. Det var det som smärtade henne mest under vistelserna i Stockholm. Barnen gick i alla fall i skolan och verkade lära sig en del, tyckte hon, även om hon inte själv kunde mer än hjälpligt läsa läxor med dem. Hennes egen skolgång var i stort sett obefintlig, så hennes läskunskaper var skrala. Barnen skulle förhoppningsvis få ett bättre liv på lite sikt. Men livet för henne själv var som det var, tänkte Violetta Bajic, och promenerade vidare med sin Ikea-kassa över axeln. Violetta gick upp för trappan från Kungsholms strand. Denna natt hade hon sovit vid ett ventilationsgaller strax intill Sankt Eriksbron. Det blåste uppvärmd garageluft just i det hörnet och gav lite extra värme åt henne och hennes väninna Katinka. Katinka låg kvar när Violetta gick därifrån och de hoppades båda två att de skulle kunna sova där en natt till. Katinka hade bara grymtat lite i sömnen när Violetta viskat att hon tänkte röra på sig. När Violetta nästan nått högst upp på trappan för att börja gå på Fridhemsgatan mötte hon en joggare. Åtminstone uppfattade hon den långa mannen så. Svenskarna kunde jogga när som helst, hade hon tänkt. Själv hade hon aldrig joggat. När han passerade så kände hon hur han oväntat och med starka händer tog tag i henne och slängde runt henne så att han stod bakom henne. Han väste någonting i hennes öra som hon inte förstod och hon försökte vrida sig loss. Det blixtrade till framför hennes ögon och en fruktansvärd smärta i halsen gjorde att hon sjönk ihop. Hon förde upp handen mot halsen och kände varmt blod spruta ur halsartärerna och värma hennes kalla händer. Hon försökte skrika men fick inte fram något ljud. Mannen som skurit halsen av henne hade samtidigt skurit av henne stämbanden och endast ett svagt gurglande ljud hördes. Hon drabbades av panik och adrenalinet började pumpas runt i hennes kropp innan hjärtat slog sina sista slag i livet. Violettas sista tanke var på sina 3 barn innan hon föll till marken, förlorade medvetandet och allting blev evigt mörkt. Johan Rönn rörde sig snabbt mot tunnelbanan. Han visste att han måste hinna hem innan hans nattarbetande flickvän kommit hem. Hon arbetade som nattsköterska på sjukhuset Sankt Görans akut och gick av sitt pass 7. Han brukade vara på väg ut genom dörren till lägenheten på Industrigatan när hon kom hem vid 7:30. Så det var viktigt att han hann hem och kunde se nyvaken ut. Nyvaken var han inte. Långt ifrån. Han hade vid 4-tiden vaknat och varit kåt. Sen ett år tillbaka hade han hanterat sin lust efter sex med män genom att smyga iväg till Assvideo på Regeringsgatan de nätterna Anna ändå jobbade. Mitt i natten var de mest desperata där och det gick snabbt att hitta någon att ha sex med. I början hade han haft dåligt samvete men skakade snabbt av sig den känslan efter de första gångerna. Nu hade det blivit en praktisk rutin för att hantera ett behov som inte kunde tillfredsställas med Anna. Det hon inte visste om skadade henne inte, tänkte Johan. Och så länge de hade sex ett par gånger i månaden i skenet av stearinljus så var väl allting okej. Livet var ändå långt och han var bara 33.